Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Podplay. Hej och välkomna till Fawlty Towers.
Kan vi sälja något? Jag såg precis att en annons på Blocket att man har 17 000 hemma som man inte vet om i grejer att sälja. Jag tänkte i ditt fall, Ann Söderlund, så är det nog betydligt mycket mer än så. Jag har sån ångest nu efter liksom 6 dagar i Åre att så här, du vet, bära ner till källan, sortera till tvätt, sortera det som ska tillbaka in i garderoben. Alltså du vet, de konstigaste sakerna, eller kanske inte är konstigt, jag vet inte. De här vardagsgrejerna ger mig konkret ångest. Ska jag däremot så här plöja igenom text eller skriva x antal grejer eller göra en lång presentation på 60 slides, inga problem. Men det här får man göra så mycket ångest av.
Och sen är det just det att jag har en Ikea blå, du vet. Och så är det liksom grejer som jag har sorterat ut som jag ska gå med till myrorna då. Och du vet, den förföljer mig överallt. Nu har jag flyttat över med en liten finare typ, lite så ekologisk säck av bomull. Och ändå så är den så här, som att den står som en liten så här tomtgivakt och bara, du har inte lämnat mig. Och du slänger mig inte, du slänger mig inte.
Och titta på det surt.
Nej, jag vet inte att det är så svårt det där att så här få upp eller ner, eller den där vinden också som man går upp på, som är så här, the horror movies, horror movie. Jag är aldrig rädd.
Ja, men du är ju i flyttartagen. Hur ska det gå, tänker jag, så här, den där vinden som så här, Gud glömde. Det är det jag menar. Det finns betydligt mycket mer än 17 000 här, måste
jag. Ja.
18 000 stolar senare. Det är en stol. Det kan man inte ha för lite. Och när jag får ångest, ja, då går jag till myrorna och så köper jag någonting som jag absolut inte behöver. Och så ställer jag upp det på vinden.
Ja, men det är ju verkligen, det är ett mönster i mitt liv. Förra veckan, så efter fotbollen och Frasses fotboll, han har ju fotboll där borta vid dig på Sports Academy.
Ja.
Så bara, Frasse, nu måste vi åka till affären och titta på ett par nya fotbollsskor. Han bara, den här affären, har de verkligen fotbollsskor? Det kan de ha.
Vad var det för affär då?
I Ropsten. Ja. Jag gjorde en sån omskrivning som att
så
jag säger
usel.
Nike store with some deep...
Då lägger man, försöker fubba med sina små.
De har sett igenom det för liksom så länge sedan allihopa. Alltså.
Ja, och du är alltså i Sälen, och när vi skulle gjort den här podden då satt du på ett nattåg och filen gick aldrig iväg. Ja, lång historia, jag orkar inte ens gå in på det. Men nu är vi här i alla fall och ska podda. Jag precis kommer hem från Åre och har min glada lilla skit till son som tycker att skidor är livet. Och skrek högt flera gånger i backen, mamma, det här är livet. Och det finns ju ingenting i en som gör en så lycklig då när någon säger exakt så.
Nej, jag vet.
Det här är livet. Och jag känner också att han njuter så mycket av farten, han behärskar tekniken. Du vet, vi kom upp första gången dag 1, så stod han ju bara rakt upp och ner på skidorna och åkte framåt ifall det gled. nu när vi åkte hem så hade han liksom stavar, svänger höger vänster, bromsar, alltså tar fart. Jag får ju liksom åka i fatt honom och bara säga, du måste lugna ner dig.
Men jag kommer ihåg det där. Roligt. Jag vet inte om du åkte mycket skidor, men vi köpte vårt lilla hus där i Idre då var jag 4. Och då började, men då åkte vi liksom upp i stort sett varje helg. Och så var man där hela vintern och jag vet inte, mamma och pappa hade ju, ja men det var ju lite alltså fast friland som man säger så. Pappa kunde man ju aldrig, så vi var ju där det. Väldigt mycket. Och jag minns, det är det jag minns starkast i min barndom. Den glädjen att få susa ner för dessa backar. Och nu ser jag ju Frasse, han liksom, han är så lycklig upp i de här isiga backarna, svarta pister, han bara säger helt jävla galen. Och jag säger nej, jag tycker att det är obehagligt just för att det är så isigt, för att det ramlar han, alltså det gör ju ont, det är ju,
ja, han kommer
han
så
igen. Han har en gång till.
Eller så gör de inte det, för de är så mjuka och lätta.
Som att han har hittat sin bästa drog. En gång till. Okej. Vi körde från typ 9 till 3. Då gav han upp.
Ja, men det måste ju vara otroligt för småbarn att lära sig behärska fart. Alltså, jag förstår ju verkligen det från ett utomstående perspektiv. Man minns ju bara känslan själv. Jag kommer ihåg att jag hade en sån här liten mini BMX när jag var typ 4-5 år. Som vi susade ner för backen med. Liksom. Ja, men exakt. Och vi så här, åkte ju liksom på en vanlig liksom, väg såklart. Där det åkte bilar. Och jag hade ju såklart inte hjälm, för det fanns ju inte på det glada 80-talet. Och ramlade, vet jag, fett i så här, vårgrus, makadam. Och liksom skrapat upp hela låren, grina i 2 dagar och sen påt igen. Alltså så var ju livet. Att behärska fart var ju det bästa man visste. Och ens föräldrar, de liksom var ju tvungna att låta den, för de kunde inte hålla emot
det. Men jag kan inte minnas att jag känner någon oro från salig mor och far. Det var så här, jag drar ut nu, jag ska träffa så här, Nicke och Malin och Minna vid lekparken typ. Då var man så här, 6 Nej. År. Och så bara, vi gick ner till Ödetomten vid sjön, exakt. Och det var hit och dit. Jag var ju borta liksom. På helgerna drog jag ju direkt efter frukost och sen så var jag tvungen att komma hem till 6 liksom, för middag. Det var heligt. Sen dess kunde jag ju verkligen så här, blivit kidnappad, råkat ut för det. Men vad fan som helst.
Ja, det fanns ju inte heller kommunikation, det fanns ju inte heller mobiltelefoner som man ringde och så här checkade av. Utan så här, men jag tror också att jag hade såna här ganska så här, men se till att vara hemma till lunch eller slå en signal.
Hur fan visste man ens? Hade man en liten knorrklocka som man kollade på då och då? Eller hade man det inbyggt eller så här, alla hängde och drängde oss alla? Jag vet inte hur det gick till, men man kom ju hem till middagen i alla fall. Jag menar, nu är vi här. Jag har ju med mig 5 ungar och Sanna 4. Hon lämnade ju Foxen hemma, men då fick hon med sin kompis.
Ja, same på typ.
Ja, och men det är liksom, nu är det ju inte så jobbigt längre. Dels för att så här, Frasse och Bobo är inga bråkstakar, och dels för att alla hjälper alla. Och sen när man har åkt skidor i så många år, som jag ändå har gjort, och så mycket, då kanske inte känns som den mest upphetsande grejen att åka 300 meter upp och åka ner på isig bana. Då blir det heller ingen, ja men du vet ju ibland hur man kan känna sig, man blir så frustrerad för att man har barnen med sig, som att man håller på, ja, man mår så dåligt för att man ser att alla andra kan göra saker som man själv inte kan.
Just det, ja.
Typ som man är gravid, man bara, jag vill vara med, så bara, okej, jag går hem, godnatt. Men om du jämför så här, första graviditeten med andra till exempel. Första, då skulle man väl säga, young and fresh mama, ingenting ska ändras. Jag ska gå på så här, fäste höga klackar. Jag ska tycka att det är okej att min snubbe fästar till 7.
Ingenting har förändrats, vi har bara adderat på ett barn. Vad är grejen? Och sen bara kom så här, kom 2:an och bara...
Men så är ju, så det tycker jag har hänt någonting. Nu har jag så här, unga mammor, de är så här, get their shit together. Jag tycker inte alls att det verkar vara på samma sätt. Sen vet inte om det är ett storstadsfenomen, men... Det är ändå väldigt härligt. Och så här, man sitter i solen, man tar en liten äcklig börjare, man åker ner för en backe. Alla, och sen just det där efterhänget när alla är ganska trötta men ändå väldigt fnittriga och glada och alla hänger. Nu har jag och Sanna suttit här inne i sovrummet. Så kommer Ossian in, han har serverat lite bubbel, popcorn, kommit med grönmögelost, något mer.
Han är väl
bekänt, men han bara, varför ligger ni i sängen med kläderna på? Vi bara, det här är det skönaste vi vet, att så här, inte behöva prestera. Och så känner jag ändå om fjällen. Sommarsemester är ändå så här, nu ska vi vara glada, vad ska vi hitta för liten kantina som vi ska hitta? Något jättegott calamares med citron och klack, klack.
Det är helt okej fjällen... att ha en svettig mutta 4 dagar i rad.
Ja, ja, jag har fan samma trosor 3 dagar i rad. Nu känner jag så här, nu kan jag inte
vill
vända
inte veta mer än Söderlund. Vill inte veta mer.
För fitt deodorant kan man köpa, jag har hört. Det har ju varit mycket näthat kring då Bianca Ingrossos nya fittreklam. Och den är inte så ljudlig, men den går ju ut då på att Bianca gör en reklamfilm för en... ja,
en fittio.
Det är en fittio. Och då så illustrerar hon då hur det är, ser ut under en menscykel.
Menscykel? Inte en cykel, utan en cykel.
Ja. Men det är samma sak.
Ja, okay.
En menscykel.
Som man cyklar runt på.
Man gör ju det. Hur som helst. Då har ju hon fått stänga av sitt kommentatorsfält för att hon har fått så mycket hat. Och då handlar det om då att hon... Vad ska man säga? Även under mens ska man då vara sexig och på något sätt ändå vara attraktiv. Man får aldrig bara så här sunka ner sig och sitta hemma och gråta. Utan nej, då utmanar man även sitt kvinnliga sexuella jag. Men jag har tänkt så himla mycket på Bianca Ingrosso. Jag tror att vi har pratat förut om det där. Att så här, men då alla kanske inte vill vara Cissi Wallin. Är inte det fine då? Hon uttalat, hon har väl aldrig uttalat att hon är någon superfeminist alla the old school feminist. Och vad är en feminist i dagens samhälle? Vem har bestämt vad det ska vara? Jag tror att det är så här, Bianca Ingrosso kanske ändå mår jävligt mycket bättre och har ett jävligt mycket gulligare liv än många andra så kallade korrekta PK-feminister som rattar runt i media. Bara en tanke.
Ja, alltså jag tror bara att det är så här extremt svårt ur den här unga, progressiva, kvinnliga generationen där man kanske inte alltid lever som man lär. Förstår du? Det är ju många som är feminister utåt men kanske inte lever som de lär bakom sociala medier. Men det som är problematiskt i den här reklamen som jag förstår vad folk reagerar på, det är för att den är extremt sexualiserad. Alltså hon är väldigt mycket liksom objectified på ett sätt som man gjorde på 80-talet när det var en man bakom kameran som sa så här är det att ha ont eller så här ser man ut när man är är liksom på lite ledsen. Alltså man såg alltid grundkåt ut, förstår du vad jag menar?
Jo, men vi ska bara förklara, ni som inte har sett reklamfilmen då, den går ju ut på att man får följa då olika, vad ska man säga, dramatiserade då känslolägen som man har då under en PMS eller ägglossning och mensvärk och så här glädjen efteråt när man under de få dagarna när man känner sig som en vanlig människa.
Mm.
Ja, och... om man tänker lite, det här företaget har ju inte funnits, jag tror att det har funnits typ från 2013 har det funnits. Och de erbjuder det här företaget då bland annat vulvavänligt badskum till rakartiklar, ekologiska tamponger och bla bla. Och de har redan från början vänt sig till influencers och fattat vikten av det. De har frågat dig också, har de inte det?
De har frågat mig vid ett par tillfällen. Ja. Alltså det är ett jättegulligt bolag startat av någon kvinnlig läkare eller liknande. Och ja, nej, men vad ska jag säga? Det är en fri marknad. Alla har väl rätt att försöka kommersialisera sina produkter. Uppenbarligen har man råd att anlita Bianca Ingrosso som är Sveriges dyraste influencer. Så att ja, det går ju uppenbarligen bra. Sen så kanske inte det här fick helt rätt utfall. Eller så tänker jag, det kanske fick det. För att nu kanske alla tjejer som ändå i grunden är osäkra och kanske är mer, vad ska jag säga, outgoing feminister än ingoing feminister kanske får feeling att ja, doftsätta fittan. Det är ju inte mer med det.
Nej, men de har ju sagt att de vill bli någon liksom, att de vill ha något, göra något som Victoria's Secret fast med intimvård. Det är ju deras då liksom
mål. Ja, och Victoria's Secret stänger ner i land efter land eftersom ingen längre tycker att den grejen är så jävla fräsch.
Men jag vet inte, jag tycker att det där är svårt med alla såna här tabuaktiga ämnen. För i den här reklamfilmen så ser det ut som att så här, Bianca Ingrosso, ja, men allting är ju såklart försnabbat för att det är en reklamfilm. Så då är det anklagat att man ändå ser då det här lilla magknipet och det här suget på pizza, bla bla bla. Att det ändå blir ur en manlis, ja, ett manligt perspektiv. Att en man ska så här, ja, men lite som att Alex Schumann pratar en podd om att Amanda, det liksom, han förstår inte hur hon gör. Det luktar aldrig när hon var toa. Han har aldrig märkt att hon har gått på toa. Han har aldrig liksom känt någon doft, bla bla bla. Det är lite i samma anda att man liksom, man framställer, man sexualiserar män så framställer lite som så här, åh, då blev jag hungrig. Nu blev jag arg. Alltså lite så här 80-talets veckorevy-reklam liksom.
Ja, men lite så, men det var ju det jag sa, att, så här, grund, att man alltid är grundkåt i alla känslor. Oavsett om det är ont
bara
eller om man är
pizza,
lite ledsen.
Då är det bara, liksom, då är det bara att köra på ändå. Bara man köper lite pizza.
Sen tror jag liksom att det som är så här, Biancas stora fördel i många fall, det är ju att hon är sig själv och har lyckats liksom få igenom den personen i en tv-situation och många kan identifiera sig med henne. Mm, mm, mm. I den här situationen så är hon influencer som är modell slash spelar teater. Här tror jag, alltså det jag skulle säga är den ultimata provokationen i den här filmen är ju att hon spelar en roll. Och det man inte känner igen är ju, man känner ju inte igen Bianca. Förstår du? Det är där,
nej, fattar,
det, är där det skaver. Att man så här tycker att så här, men det, så där är ju inte hon. Hon ljuger ju. Hon står ju och ljuger mig rakt upp i ansiktet och samtidigt vill hon få mig att köpa den här produkten.
Men det som ändå hänt och det som jag tycker att det är hennes styrka på något sätt är att hon ändå tar upp ämnen som är tabubelagda, gör snygga reklamfilmer som blir sedda och sen blir det ett ramaskri, det blir alltid ett samtal och liksom själva ämnet sätts på kartan. Och bara där har ju hon liksom gjort en god gärning, tycker jag. Förstår du vad jag menar?
Ja.
Att det blir, ja, det blir ändå, nu får ju säga unga kvinnor eller unga män eller alla i hela världen får, ja, men uttala sig om hur de tycker att det är att ha en menscykel, hur det snackas om fitten och intimvård och så här. Det var någon kille som skrev, okej, men vad är pungparfymen då? När ska killar så här rulla in pungen och kuken i någon så här kukdoft? Så det är ju fortfarande som att det inte så jävla mycket har hänt, att det är kvinnan fortfarande som ska dofta gott, som ska vara snygg, bla bla bla. Sen kan man ju säga så här, min son, han har faktiskt gjort en ansiktsmask. Man bara, ja, men det har liksom apan Purvel också gjort, har lite lera ansiktet. Så det blir så här, till syvende och sist så är allting sexualiserat för att det är det som har sålt från jordens liksom begynnelse. Och det kommer hålla fast till om inte hela jävla skiten sprängs och man börjar om.
Ja, men jag får ju lite magknip av såna här saker som då förkläs i någon form av feministisk
anda. Jag tar inte åt mig så mycket. Det är inte så att jag springer till butiken och köper den här fittion för att jag ser den här reklamfilmen. Men jag vet ju Lex Margaux, Lex Bianca, de har ju sånt jävla inflytande, så det är ju säkert väldigt, väldigt många som gör det.
Absolut. Men jag ska bara återkomma till vad jag försökte avsluta. Men jag får ju väldigt liksom, jag får ju jättemycket panik utav den här typen av förklädd feminism som använder då kvinnlighet och kvinnliga attribut som att så här, det är naturligt att prata om mens. Vi gör det. Men i grunden är det en jävligt antifeministisk handling som ska ske mellan raderna. Du ska doftsätta din fitta så att du känner dig säker när du är med en kille, så att han ska tycka bättre om dig, eller för att du ska känna dig säker i dig själv för att du är stressad över din fittlukt. Alltså, snälla. Alltså, nej. Det är inte okej. Det är inte okej. Någonstans. Och sen så visst, kanske det är jättebra att Bianca liksom belyser det här då utifrån det perspektivet som hon valde att göra. För att det skulle skapas en samhällsdebatt om det. Men det blir ju så jävla snett på. Och nu kommer ju bara diskussionen, vet ju både du och jag, sluta i att det kommer handla om någon form av näthatsdiskussion. Och inte alls egentligen pudens kärna. Och apropå näthat så har vi faktiskt fått en fråga på ämnet. Från Linda. Hej, har ett önskemål till podden. Hur kan näthat i sociala medier granskas? Verkar som att det finns en fristad. Och det verkar inte finnas några regler. Och jag läser allt mer människor tar livet av sig på grund av näthat. Du, det vill säga jag, som enligt mig är en superjournalist, äsch, och säkert får mycket hat. Var går gränsen i rättssystemet? Och har vårt samhälle kommit i kapp med lagar kring det? Och vad händer om man anmäler? Det känns som hatet under corona har ökat ännu mer. Så nu till min fråga. Var är Instagram i nutidens vardag? Det var ju en stor fråga.
Men vadå? Finns någon forskning på att det, hur många som har tagit sitt liv på grund av näthat? Den har inte jag läst.
Nej, det finns forskning, men det är fortfarande ingenting som är definierat. För lika många människor tar livet av sig fortfarande ungefär i snitt per år. Så att det är egentligen bara, ingenting försvinner, allting byter bara plats. Så psykisk ohälsa påstås öka, men självmordsstatistiken är ungefär densamma. Samtidigt så kan man se mer och mer, enligt någon amerikansk studie som kom för ett år sedan, att mycket kopplas till sociala medier, men i grunden verkar det som att det har funnits, att personerna i fråga har mått dåligt ändå. Så man kan inte säga att det är just på grund av sociala medier de har tagit livet av sig, utan att de har mått grunddåligt, men sen har sociala medier blivit en, vad ska jag kalla det för, katapult för själva det dåligt måendet liksom. Och absolut kanske pushat någon som borde kanske fått hjälp eller på något sätt över gränsen. Men jag tycker den är jätteintressant fråga, och lagstiftningen ligger alltid efter, så är det nu fort det kommer till ny teknik. Samhället förflyttas framåt, lagstiftningen kommer efter, den måste ta i beaktan, analysera, utvärdera och så vidare. Du kan anmäla de flesta brott idag, och det finns flera liksom intresseorganisationer runt där som hjälper till och kan gräva. Det finns väl en app eller tjänst som också ger ut årets nätängel. Det är väl en typisk sån grej som de sysslar med, som ska då hjälpa polisen att ta tag i de här brotten. De här brotten borde ju egentligen kanske inte ens ligga under polisen. De kanske borde ligga som ett försäkringsärende snarare. Så ja, jag har ju fått en hel del hat under mina år. Sen blir man ju också mer hårdhudad i de här hatstormarna. Ett drev är ett drev, det är fruktansvärt oavsett vem som blir utsatt. Det är en press som är omänsklig, det kan väl du också berätta om, Ann. Men,
jo, absolut, absolut.
Men däremot så märker jag att liksom de här enskilda stötvågor av hat som kommer då, jag tycker också att man märker så tydligt i de formuleringarna att det är en person som inte mår så bra liksom, som skriver det här. Alltså vuxna människor, i alla fall nu när man är plus 40 liksom, du sårar inte en annan människa medvetet ifall inte har med psykiskt dåligt mående att göra. Om det handlar om din livssituation eller vad det nu är, det kan jag inte svara på, men ja, det. Ja, och men tyvärr verkar det som att det har varit ungefär 3 ungdomar i veckan som har tagit sitt liv jämt. Liksom. Sen ska vi inte glömma bort att så här, hela kroppen är full av kemikalier, olika sammansättningar. Vissa människor har lite mer utan någonting, vissa är fragilare, vissa är lite hårdare och så där håller det på. Liksom. Och då är det klart att sociala medier är absolut en plattform som kanske inte alla ska vara på. Och jag tycker liksom att det finns fortfarande en stor vikt i att logga in med BankID när det kommer till såna här appar. Så att skriver du en kommentar eller skickar ett hot eller hat, så blir det liksom lite jobbigare. Det finns en barriär, och jag kan för mitt liv inte förstå varför den barriären inte sätts upp från högsta ort.
Men jag tycker också att det blir jävligt otydligt om. Ja, men jag tyckte Linda Skugge skrev en jävligt bra grej på Instagram då.
Ja,
är det bara jag som blir provocerad när medieöverklasskvinnor efter 2 veckors corona lägger ut jätteallvarliga bilder på Insta och skriver stanna, hemma, håll avstånd med utropstecken. Som att vi bryr oss om att de nu kan gå tillbaka till sina 70 000 i månaden jobb och åka till sina feta landställen hela våren. Alla vi som är sjuka på riktigt och är fucked for life, som får leva med långtidscovid fast det är en riktig sjukdom och ingen fucking hittar på. Jag skiter i liksom, det tycker inte jag är intressant vad hon har hit och dit. Men det ligger något i det där. Vem får synas med sitt dåliga mående och sin psykiska ohälsa? Jag tänker bara också, jag låg här om natten och kollade på Britney Spears dokumentären. Framing Britney och liksom var helt jävla paralyserad. Du och jag har ju skrattat lite åt henne och galenskapen hit och dit. Men du vet, efter att ha sett den där dokumentären om hennes liv så känner jag bara så här, jävla gamar. Alltså att jag känner så här, det finns ingen jag känner. Jag tror att det finns någon människa som inte skulle bli galen av det hon har blivit utsatt för. Av sina föräldrar, av paparazzi, av managers, av omvärlden. Och bara den där grejen som liksom i förbifarten blir lite fake news. Som när med Cry Me a River med Justin Timberlake. Som just han skrev då när han så här, som blev, det är ju fortfarande hans största hit.
Ja, ja, absolut.
Där är en skådis då i videon som ser exakt ut som Britney, som typ dumpar sin kille och han bara gråter och helt knäckt, typ så här. Insinuationen är så här, hon knullar med någon annan. Men dels var hon ju oskuld när hon lämnade honom, och dels så, ja men, killar som ska ge igen för att de blir lämnade. Det är liksom ett sånt jävla skolexempel. Och nu har han bett om ursäkt, vad är det, 20 år senare?
Ja.
Jag vill be om ursäkt att jag gjorde det mot Britney. Man bara, kanon. Så mycket skit som hon fick ta för att hon då var en hoe som hade knullat med någon annan och sen dumpat honom och sårat honom. Fast allt var bara påhitt för att han skulle kunna skriva sin mega hit och straffa henne.
Men det var ju också fascinerande att se de här intervjuerna, hur liksom sexualiserat det var. Att allt var fokus på hennes kropp och hennes sexualitet. Ja. Och att hon fick liksom sitta och bedyra sin oskuld intervju per intervju. Och att liksom vuxna kvinnor kallade henne för hora och slampa. Alltså det var ju liksom på en nivå som är svårt att så här förstå och ta in.
Everyone's talking about it.
Why?
Well, your breasts.
My breasts.
Men är det någon skillnad mot Bianca Dreven då? Om man nu så här till syvende och sist.
Alltså jag tror att allting handlar om alltså influencers så här. Hon var ju sin tids influencer. Influencer är ju otroligt utsatta, men nu kan man ju ha en agent. Hon har, jag menar, liksom Bianca och sin mamma som har gått igenom mycket, som har fått ta,
ja, men en kommentar är ju en kommentar. Det är väl ingen agent som kan tvätta den. Du kommer ju ändå få, alltså, det tycker jag är så här tydligt att man så här kände ändå att när den där kommentaren dyker upp så kommer den ju, och den smärtar liksom.
Jo, men skillnaden tycker jag är idag att så här, jag tycker att de flesta kvinnor och ibland också män står på den unga kvinnans sida. Det har ju inte funnits innan. Vi hade ju Lille Lördag Stories med Dolly Parton innan. Att alla som har intervjuat henne uttalat sig ska alltid börja med stirra på brösten, fråga någonting om brösten. Ja, men det har blivit en, som du sa, så här, we take 10, eller vad var det?
We take 5. Okay,
we take 5. Att alla som skulle samarbeta med henne då, hon sa så här, jag orkar inte med att alla ska liksom snabbglo och så här, gluttglo på brösten. Så här, sitt och stirra på de här pattarna i 5 minuter så kan vi börja jobba sen. Idag låter ju det, och nu säger jag bara idag, jag säger bara efter MeToo, för innan dess så var ju allt sånt där jättekul. Man kollar gamla skämt, och det finns en kille som heter Henrik Wahlström som har ett Insta-konto som heter Tjejtidningsparaden, där han då tar upp gamla så här, kommentarer, sånglåtar och gamla tjejtidningar.
Ja.
Och det är liksom, nej men det är markabelt.
Det är så här, ja, men det är ju en, så Veckorevyns 2000. Ja, så är det.
Den fulaste är 9210 Beverly Hills. Tori Spelling. Hon är inte bara fulast. Nu ser hennes bröst ut som donuts också. Alltså det är så här, tjejerna tror i något konstigt fucking sken att de är på sina medsystrars tjejers sida. Men de är inte det. För det är bara det är så här, den tidiga 90-tals avundsjukan. Så här. 5 personer var kända i hela världen. Och de var man tvungen att trycka dit. Och det var alltid så här. Den är snyggast, den är fulast. Om du har sån frisyr, då är du en sån person. Och hit och dit. Alltså det är liksom helt otroligt. Hur man fick kränka tjejer och kvinnor. Hur man ville hela tiden.
Ja, och det var inget konstigt.
Alla skrattade med och åt och till och hit och dit. Och så fort någon sa någonting till en man så blev det liksom jag har varit elaka mot den, och jag tänkte den där Dan Tillberg, kom du ihåg den sångaren som då gifte sig med en 15-åring,
och men han var ju också pedofil.
Nej, men det är galenskap. Det var så stora intervjuer i året runt, och så här, hennes mamma var så här, de är så kära. Ja, men Lex liksom grooming, och han har skrivit någon låt som är typ så här: hon är inte ett barn, hon är inte en kvinna, hon är typ ett väsen. Be Alltså du vet, Woody Allen gånger 100.
Ja, men då det är ju samma som R. Kelly som också har gjort så, 1000 sådana låtar att, så här, att han borde legalize it. She's not a child, she's a woman.
Ja, men allt har, gått, har, liksom, har bara så här, passerat förbi med lite så här, skrattet så här, ja, men så tokigt och nu blev det så, hon blev kär i honom och det var så det fick bli. Kolla Priscilla Presley och Elvis Presley bara så här.
Ja.
Hon var 13 år när de träffades och fick så här, herbergeras hemma hos honom på Graceland. Föräldrar som skickar iväg det, det är liksom för fan, det är så vidrigt.
Ja,
och för och att så kände jag med Britney.
Ja, precis. Säkert med Britney, det är ju så här att någon som har blivit... Det här är ju problemet med, liksom, vad ska man kalla det för, drivna barn som har drömmen om en talang och liksom fattiga föräldrar. Det har varit ganska så här kontroversiellt. Det finns en TikTok-stjärna som heter Charli D'Amelio som omsätter hundratals miljoner. Och då har det blivit lite ramaskri här på sistone för att nu har då Charli D'Amelios föräldrar sagt att nu får du göra några poster som vi får betalt i. Alltså vi har ju, we raised you. Vi betalar för maten du ställer på bordet, vi gör det här och det här. När är ett barn en inkomst? I hemmet. När är den inkomstbringande och när ska den vara inkomstbringande? Jag antar att Britney Spears föräldrar gav upp ganska mycket. Mamma flyttade med henne till New York. Familjen indirekt separerades under ett par år för att hon skulle kunna gå på de här dansshowerna och göra de här castings för att de så här såg sin lycka i Britney. Om vi kommer hela som familj när vår stjärna blir en stjärna och då kommer vi alla kunna njuta och må bra. Sen tar galenskapen förr eller senare alltid över för att som vi alltid konstaterar, människan är ganska ond. Och här vet man ju inte liksom, alltså så här, när är någonting bara på kul och när blir det på allvar? Och när det blir allvar, det är då det börjar bli liksom skadligt många gånger.
Men jag håller med om det du säger. Vi pratade precis om både till exempel Frans och Tom Allan, att så här, de har ett go i sig när de tycker någonting är roligt. De blir väldigt målmedvetna. Det är som så här, Frasses fotboll. Dagen innan, han lägger i ordning, han viker fint, han förbereder sina fotbollsgrejer, han packar om väskan, han går dit, han går in då, på grund av corona får man inte följa med in. Jag ser, han sätter på sig skorna själv, han tar en klunk, han kollar på tränaren, så här, okej, vad är det som gäller? Han är liksom 4 år och tar det här på helt blodigt allvar. Och jag tror att det där kommer liksom bli någonting i vårt liv, att han kommer vilja satsa på någon idrott hit och dit. Och när han är 4 år gammal, utan någon påtryckning eller någonting, tycker att det där är så jävla kul och han, det är det enda han vill göra. Och det var ju säkert samma sak för Britney, förstår du? Hon
Absolut.
Ville dansa, hon ville sjunga hit och dit. Och så ser jag plötsligt så har det på grund av okunskap och icke-erfarenhet från branschen. Hennes mamma och pappa visste ju ingenting om den här branschen. Då kan man ju mer skylla på till exempel Michael Jacksons föräldrar som själva hade varit i branschen i många år och visste vad det gick ut på. De är ju liksom bara uttalat vidriga människor. Men så här, 2 outbildade white trash från typ Oklahoma som så här, hamnar i New York och alla vill liksom ha en tugga av ens barn. Det är klart att det inte är så lätt, ursäkta uttrycket, men det är klart att det är så här, man kanske säljer sig så här, sina barn till högstbjudande utan att ens förstå innebörden.
Så är det ju, plus att jag menar, det har varit mycket diskussioner nu angående den här franska lagen. Jag har fått uttala mig både i ekonomibyrån och nu senast i DN angående att föräldrar då kan bli liksom bestraffade för att exponera sina barn i sociala medier.
Ja, och
jag skulle ju också vilja, och då vände jag direkt liksom på frågan retoriskt till liksom DNs reporter. Alltså så här, sätt 500 000 framför vilka jävla svennebadanföräldrar som helst och säger så här, hej, exponera er unge och få betalt för det här. Jag vill se den förälder som är stark nog att säga nej till de pengarna. Alltså så här, vad har branschen för ansvar här också? För att du ska ha ganska bra med kapital på banken för att säga nej till 2-10 dealer som innehåller 500 000. Liksom. Bara, absolut inte, kommer inte ske. Våra lilla talang ska vara en liten solstråle och bara vara sig själv. Jag har själv suttit i den situationen med Penny. Och så här, du är inte stark där.
Nej, jag fattar. Och så tycker man sig, de tycker att det är så roligt. De är så små, de förstår ju inte riktigt.
Och
låter
det är så gulligt och de får så mycket likes. Mm. Och folk är så söta. Och helt plötsligt så är det 23 jävla studentflak som har den på sidan. Mm. Och sen så är det en massa festivaltält. Mm, ja, så går det ganska fort. Och där liksom att stå emot där och våga dra i handbromsen. Det tycker jag var liksom... Alltså en mycket större uppoffring än att faktiskt så här exponera, förstår du? För att jag ska tacka nej till både pengarna och också så här våga liksom kritisera mig själv och mina egna beslut som har gått jävligt fort. Alltså vi pratar ändå om att Penny var exponerad hårt under 2 års tid. Det är inte superlång tid. Men det blev lång tid ur ett barnperspektiv. Hur som helst, tycker jag att det är väldigt spännande att vi nu har en bil som åker runt på Mars och analyserar läget, så att säga. Och det pratas om är ju att man ska ändra då Mars stratosfär. Mm. För att vi då på sikt ska kunna bo där. För att det är en beboelig planet. Den ligger inte superlångt från oss. Den har inte riktigt samma grej. Men om man ändrar lite i stratosfären så skulle man kunna få upp ungefär samma temperatur. Och det skulle faktiskt kunna vara, alltså det skulle kunna gå att leva där. Men det här ställer ju saker och ting i ett helt nytt perspektiv. Det blir ju liksom, jag tänker hela tiden att vi vuxit upp med någon form av så här offerkofta, att vi hela tiden var ansatta från det okända hotet utifrån rymden, den högintellektuella liksom alienen som skulle komma och liksom alltså bara spränga jorden i 1000 bitar och käka upp hela mänskligheten. Men om vi nu åker till Mars och börjar fundera på om vi ska ändra stratosfären, vi har sabbat planeten jorden. Är inte vi då som är de där fruktansvärda utomjordingarna?
Vi är de där smarta utomjordingarna som var vårt eget hot. Vi har liksom speglat oss i oss själva.
Ja.
Det är lite som att djävulen är liksom den onda delen av Gud. Man har speglat sig mot sig själva. Man har blivit 2 personer fast det är samma. Det är väldigt spännande det där. Men jag tänker där Elon Musk som är besatt av det här projektet och som twittrade för några år sedan så här, men snart kommer man bara kunna sälja sitt hus liksom på jorden och kunna köpa någonting på Mars. Många som är så här teknikfreak, bland annat mitt ex då, jag kommer aldrig glömma när vi fortfarande var ihop och han var så här, jag tänkte bara fråga dem, kom du ihåg att det var något projekt där de ansökte efter människor som kunde åka typ sån här såpopera, åka till Mars.
Ja, exakt. Ville han.
Och han ansökte. Jag bara, okej, okay, kanon. Bara en liten information. Du har ju 3 barn och en fru och så här. Hur tänkte du då? Att det där är så här fågelskådarna som du brukar kalla människor som är besatta av saker som inte ger någonting. Spanarna liksom.
Exakt.
Det är samma sak här. Jag tänkte så här, i förlängningen fågelskådningen eller spaningen, så det leder ju bara till att man liksom missbrukar det övriga livet. Liksom, fruan orkar inte med, männen orkar inte med. Så att det blir en chimär för vad som är det märkliga livet. Och det är ju samma sak med att flytta till Mars.
Gud ja.
Så fan vad skönt. Kan vi sitta där uppe i en glaskupol och hela mänskligheten tycker att vi är skitcoola. Men det är inte så här, det finns inget liv. Allt liv som finns dokumenterat är ju gammalt liv som typ har frys inne. Jag förstår inte riktigt idén. Vad ska vi, det tilltalar mig inte för 5 år att jag ska sätta
mig. Nej, men för att
spaceship.
Vi kommer ju wastea planeten jorden. Alltså den kommer ju gå åt helvete förr eller senare. Och vi ska nu säkra upp människans överlevnad och liksom vårt bestånd. Mm. Då måste vi byta planet. Det är liksom no way out. Och där och då, i det beslutet, i det ögonblicket, så blev vi själva den onde marsianen.
Mm. Men jag bara tycker att det är så sjukt. Alltså, det är flera länder, så här, bland Kina och så här, Förenade Arabemiraten som har skickat då obemannade farkoster till just Mars. Och den här tron då, så här, 2117 mars 2117 berättade då Förenade Arabemiraten att de hade som mål då att inom några år ha en stad med 600 000 invånare på Mars. Alltså de tänkte staden och så här infrastruktur, mat och syreförsörjning skulle byggas av robotar innan någon människa kommer dit. Det känns lite som så här samhällen som inte riktigt har hunnit med utvecklingen men har cashen. vill bara så här, kasta ut någonting så här. Vi ska bara fixa en fet stad på Mars här. Nu gör vi det. Alltså lite som så här forskare som bara hittar
Dubai
på
Mars liksom.
Ja, precis. Jag har svårt att se att det här kommer ske inom en så här.
Ja, det är så roligt. Jag älskar alltid såna här projekt för att det, ja men du vet, lite som minidiskens födsel och död liksom, hur man liksom startar upp någonting och startar en sån stor industri runt någonting som bara blir ett så här mellanskikt, för att parallellt så sker samtiden och utvecklingen på i teknologin inom en annan sfär, och då helt plötsligt kom någonting som heter en iPod och där dog minidisken. Alltså det blir lite samma känsla runt det här. 2117. Året vi sent kommer glömma.
Nu fick jag precis en bild av min syrra här. Hon är ju fött nu, hon är på väg hem från BB efter 5 dagar.
Wow.
Ja, alltså.
Vilken
jag
grej.
Är liksom mycket mer drabbad av det här än vad jag trodde. Du vet, jag liksom, du vet, det har varit så stressigt just för att jag tänker inte att det har inte påverkat mig att hon är äldre, just för att hon är så vältränad och så fräsch.
Hur gammal är hon?
Hon fyller ju 50 nu 1 maj.
Otroligt. Och det är hennes liksom trea.
Ja, hennes äldsta är 25, så att nu är det 25 år sedan hon födde sitt första barn liksom. Och 21 år sedan hennes andra dotter kom. Så att hon, man brukar säga att det är som blir förstgångsföderska efter 8 år. Då har hon liksom slagit, ja man har typ rekordat om det med så 3 mandatperioder. Men när hon var inne på BB och de var ju tvungna att sätta igång henne tidigare för att hon höll på att få havandeskapsförgiftning, då var jag så stressad för det hände ingenting. På 48 timmar öppnade hon sig inte 1 centimeter.
Åh, oh, fy fan vad jobbigt.
Ja, och jag bara känner så här, men det klarar ju inte ens en vältränad 25-åring. Men ja, hon är ju inte en normal människa. Så hon var aldrig i livet, hon skulle inte ha epidural, hon skulle inte ha hit henne dit. Men så till slut så efter 97 timmar så tog hon det. Och då lyckades hon då krysta ut den här lilla gulliga bebisen Lilly 2536.
Åh, oh, det var som Penny ungefär.
Ja, spagettistrå som vi kallar det. Ändå så här 49 cm lång.
Ja, jasså, då var det ett strå.
Nej, men alltså, att känna den här lyckan, och så var det ju faktiskt, ja, men du vet, som det ofta är, att så här, liv och död ställs mot varandra. Nu har ju pappa gått bort och sen så har hennes svärmor har varit sjuk under den här sluttampen i cancer. Så att precis när Lille då hade fötts så åkte hennes man till mamman då som låg på hospice. Och så sa han så, nu har Lille kommit, och då tog hon sitt sista andetag.
Nej, men bara, sluta.
Nej, jag tycker liksom det är helt, ja. Men det är också lite om man ska flytta fram mänsklighetens bedrifter. Så jag tänker även det här med Mars, det kommer ju såklart bli av. Men som barnmorskan hade sagt till min syrra, du har ju flyttat fram lite tanken på hur det ska vara att en 50-årig mamma kommer in. Liksom.
Mm.
Att det så här, mycket handlar ju om vad vi känner och vad vi tror och vad vi är vana vid liksom. Och min syrra är så vältränad, så att de tror ju att hon öppnar sig då någon vilka epidural för att hon är så vältränad fortfarande i bäckenbotten att den inte kom ut. Jag bara okej, syrran.
Nej, men och det
alltså,
jag tänker verkligen på så här Carina Berg och Gynning och alla som är gravida nu och är liksom plus 40 och ser ut som de är plus 25. Alltså, kolla en bild på från 80-talet liksom, när mamma fyllde 40. Det är ju, det är ett skämt. Mm. Och då hade hon ändå inte ens fött några barn. Så att, ja, det är stor skillnad. Ja, och apropå bara den biten. Jag var ju med i Nyhetsmorgon i förra helgen och pratade om den här adoptionen. Då. Vi kan lyssna lite på hur det lät.
Var liksom din ilska, vad handlar den om för grundfråga egentligen?
Hur får man göra så här mot ett barn? Får man det? Alltså jag liksom, jag går in i känslorna själv när jag tänker på att jag skulle göra så här mot mina egna barn. Och det är fruktansvärt. Det tror jag alla som så här har barn känner, och alla som man ser på de här bilderna, att alla vet att barn alltid vaknar när man går ner i en flygresa, men jag gör inte det. Och det är liksom som de kommer ut där med små djur och liksom det är ett skådespel. Alltså det är fruktansvärt. Jag tycker det är hemskt.
Nej, men det var faktiskt, jag blev jättechockad. Det blev mycket jobbigare än vad jag hade så här, jag ändå repat innan, repat ska man väl säga. Man har pratat igenom allting med Jenny och liksom gått igenom allting med liksom en producent där på plats. Men liksom det som helt drog liksom mattan under fötterna på mig när jag sitter där, för då hinner jag prata med DN-journalisterna innan, Malin Sköld och Patrik Lundberg, det är ju att jag börjar inse att hela min adoption, som jag tycker verkar vara en sån otroligt fin historia, med den här liksom situationen med liksom läkaren och de som har tagit hand om mig i ett år och den här fruktansvärda rättegången och alltihopa. Jag börjar inse att det är ju en falsarie. De har ju gjort det för att kräma ut mer pengar från liksom, Sverige.
Adoptionscenter, ja. Typ i Sverige.
Det är alltid bara en jävla lögn. Och det är det som gör så sjukt ont. Och plus liksom den här ankomsten till Sverige. Jag har ju aldrig ställt frågorna till min mamma ur ett nutidsperspektiv.
Nej.
Jag har ju hela tiden haft det där dåtidsperspektivet. Om vi nu pratar om så här. Jag kommer ihåg att mamma sa till mig, åh, det var så trist när du kom. Vi trodde nämligen att du var så ful, för du hade ju sovit med näsan mot den här Annikas axel hela vägen. Så att du var ju alldeles plattnosad. Det var liksom där det hängdes upp i något fysiskt attribut. Inte att liksom jag hade blivit sövd och flyttad utav så här kvinnor.
Kidnappad.
Ja, men jag var ju indirekt kidnappad. Ja, plus att jag liksom gick ju runt där hemma i 3 månader och letade efter min surrogatmamma som jag hade levt med i Indien. Alltså, det var liksom var parenteser. Det var jättejobbigt för pappa. Han fick ju sitta och sova. Och mig hatade du. Alltså, så var ju liksom diskussionen. Det var ju aldrig ställt som så här, men vad fan, fick ni ingen hjälp? Vad gjorde ni med mig? Berättar ni om det här för någon? Nej, tydligen inte. Det här var bara ett pågående helvete i 3 månader.
Minns du någonting?
Som tur var, ingenting. Alltså, det är ju min lycka i livet. Men sen jag säger att jag är ju säkert, ibland har jag jättemycket sömnproblem periodvis liksom, och lite så här panikångest på nätterna för att jag inte kan sova. Det är 100% kopplat med det.
Och det har du aldrig liksom riktat mot det?
Nej. Men så det är ju liksom först idag, jag är 42 år gammal, så jag börjar ställa rätt frågor runt det här. Och det är ju det som är så jävla... Alltså, den här historien som börjar med någon form av så här DNA/sociala medie-dokumentär, den liksom vecklar ju liksom bara ut sig och ut sig och ut sig hela tiden till något annat. Och liksom, nästa steg är ju att börja liksom försöka få lite svar härifrån Sverige, och sen så har jag fått kontakt uppgifter till liksom en privatdetektiv i Indien och ska liksom, alltså nere i Kerala, och ska liksom på det sättet försöka få ordning på saker och ting. Jag får tag i en kvinna som pratar malayalamska, det vill säga mitt hemspråk, och kan översätta massa dokument som inte jag kan läsa. Alltså, det som är provocerande är bara att det är jag som ska behöva göra det här grävet själv.
Men det finns ingen så här, det finns inget så här adoptionscentrum, gräv, bla bla bla. Det finns ingen man kan vända sig till på så här the American way, att man kan ingen säga call 552 and get help with your adoption.
Nej, men det är det som är uppe på motion nu, att det ska göras en vit bok, det vill säga. Och jag tycker så här, ett, man borde få hjälp från Sverige med de här grejerna. Alltså, i Indien har ju kommit en lag, tror jag, sedan 2015, att alla adopterade har rätten till att söka sitt förflutna. Den processen är extremt långsam, så att den ska man liksom... Det är jättebra att den finns, vilket betyder att jag åker till Indien nästa gång, vilket jag inte kunde göra när jag var där första gången. Att liksom hitta saker som jag inte kunde göra då på ett annat sätt. Nummer två är väl att så här, ta reda på hur den här historien har gått till. Alltså, det här kommer förmodligen öppna upp liksom dörrar till min så kallade mamma och min pappa, som jag var först och var intresserad av att träffa eller hitta. Eller rättare sagt familj. Den vägen, den är inte alls, känns inte alls lika intressant längre. Liksom.
Nej. Men hur känner du nu då? För först var det ju väldigt, väldigt mycket känslor, och sen blev det ju liksom lite medialt och intressant. Hur känner du nu då?
Nej, men jag känner mig i grunden, känner jag mig så här... Alltså, det är svårt att förklara, men tänk dig att liksom, du har väldigt lite kunskap om din egen barndom. Du vet nästan ingenting, och det lilla du vet, det har varit liksom en trygg punkt för dig att ta spjärn vid. Nu har ju den trygga punkten helt raserats. Och det är klart att det smärtar. Att du känner att så här, jag känner mig ganska skyddslös. Och börjar liksom så här vända och vrida på saker och ting och så här situationer och se på saker och ting. Jag hoppas innerst inne att folk inte har varit onda, som vi har sett i Britney Spears fall etc. och vad vi har pratat om idag. Men det finns ju en stor risk att det faktiskt är så. Och det verkar tydligen som att det är väldigt mycket liksom läkare och just advokater som har fulat sig otroligt mycket i Indien utav lite mer information som jag börjar få om det här.
Fortsättning följer. Det ska ändå bli spännande och jag tror att i slutändan kommer det ändå hända någonting med dig och din känsla av att hitta någonting både liksom kanske ja, literary och ja, fysiskt och psykiskt sådär. Hitta hem på något sätt istället för att gå omkring och inte veta varför jobbiga känslor kommer upp från ingenstans och inte kunna rikta dem.
Nej, men precis så är det. Ja, så fortsättning följer. Tack för att ni har lyssnat. Vi ber om ursäkt igen för att vi hade teknisk strul. Det kommer inte att återupprepas. Nästa vecka kommer en ny fräsch podd och en lille lördags stories.
Puss och kram, hej då! Puss, hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.